Anna, onna, anna, anna, onna, anna, baram, barara.
Hej Nanna!
Hallå Anna!
Hur mår du?
Hej! Jo, välkommen till avsnitt nummer 9.
Avsnitt nummer 9 är det ju också,
Vi
just det!
gör allt vi kan för att det ska bli rätt och rätt avsnitt och allting. Jo, men
Jajamän!
det är bra med mig. Jag är lite mör för jag har haft seniorgympa idag.
Okej, har du också själv deltagit
Nej,
i
alltså
den
jag
här
måste ju
typen?
hålla i gympan.
Visa hur
Jag
man
måste
gör.
visa, ja.
Ja.
Och då gör jag en sittgympa som jag hittat på nätet, vilket den är bra. Och sen så, det som är det stora problemet är hur man gör uppvärmningen. För de som är både pigga, 60-70-åringar liksom. Och sen är det några som är nästan 90 och över 90.
Oj, ja.
Som liksom, vad gör man då? Och sen är det alltid några som är lite sura. Och första gången så gjorde jag dans. Och så var det någon som bara, det är många som inte tycker om dans.
Jaha, och med många menade den personen,
Den personen,
hen menade sig.
ja, den personen menade sig själv. Och det var jätteroligt. Och jag säger, jaha, ja då kanske vi, men det är det jag har gjort nu. Och alla var såhär, ja men vi gör det så här. Och folk tyckte det var svårt. Och sen idag då så hade jag valt, tänkte att jag måste tänka något annat. Och då hade jag ett litet spår, man skulle liksom gå runt kyrkan och så skulle man ha tre olika stationer med olika saker. Och då var det samma bara, ja men det är väl jättesvårt att göra
Okej.
det där. Och jag bara, men du, vet du, och hon bara, kan du inte fråga vilka som vill göra det här? Upp min hand! Och jag bara, fast nu har jag ju bara, det här är det jag har planerat att vi ska
Ja, jag
göra.
har inget
Jag
annat.
har inget annat
Nej.
och jag gör det här för att du förra veckan inte ville ha dans.
Ja.
Hon bara, jag tycker om dansen! Och då insåg jag att det här är inte egentligt liksom en sur person. Och hon kom ju uppenbarligen flera gånger och tyckte att det var
Ja.
bra. Utan det är mer att hon gillar när allting är exakt likadant varje gång.
Ja,
Ja, men hon
okej.
gillar inte dans.
En person som gillar struktur.
Hon gillar
Förutsägbarhet.
ja, verkligen. Och liksom bara, men jag tror att det var det. Och sen kanske också att hon vill säga, alltså hon vill bara prata lite eller någonting. Alltså det snarare handlar om det. Men
Ja.
nu var alla nöjda och glada. Men jag är
Vad
lite mör
skönt.
efter det här. Det är lite roligt att man blir lite trött även efter panschisgympan.
Ja,
Ja, så hur
härligt.
mår du?
Jag mår bra, jag är också mör. Mer i hjärnan än i kroppen.
Ah.
Men jag har ju fått uppiggande presenter av dig.
Ja, idag har jag tagit med mig presenter.
Gud så trevligt!
Ja, du har, varsågod. Vi
Tack!
har bestämt att vi ska göra det här medan vi spelar in.
Ja,
Ja.
absolut. Jag tänkte du skulle säga att vi har bestämt att vi ska göra det här varje gång vi ses.
Nästa gång vill jag ha present.
Vad roligt!
Vi har blivit alla blivit Karlsson. Karlsson har liksom blivit
Om
kutym.
jag fick en liten present
Nu,
skulle jag kanske bli glad.
jag vill moffa i med din godis, Anna. Nej men
Okej, men först
kör.
har jag fått en bok som inte är en present.
Nej, det är lån.
Det är ett lån. Drottningen vänder blad som vi har pratat om i
Ja.
ett avsnitt.
Ja.
Mycket trevligt.
Har
Ser mycket
vi,
fram
men
emot att läsa
vi har inte berättat, jag har inte berättat om, men jag tänkte jag skulle berätta lite om vad jag tyckte, men jag tänkte att det är roligare om du har läst den
Just
också.
det, så kan
Så
vi
kan vi
prata om
prata om
den
lite så här vad vi
i
gillade.
podden.
Ja.
Ja, gud vad trevligt.
Tyckte jag var lite kulare.
Sen finns det det finns en present som är inslagen och en som inte
Den som
är
är
det.
inslagen är present, på riktigt.
Okej, det
Och den
här
där är
är en
också en
inte
gåva.
fullt på riktigt present, fast
Jo,
det är en gåva.
det är en gåva, men jag vet inte om du hade den.
Ja, den här! Nej, jag har inte den. Jag har hört talas om den men inte läst den. Jag heter inte Miriam av Majgull Axelsson.
Ja.
Ja!
Vill du berätta varför jag har gett dig den?
För att vi hade en lyssnare som sa, jag tycker det skulle vara trevligt om ni hade ett tema med Majgull Axelssons böcker och
Ja.
författarskap.
Ja, och det där sa du till mig, inte på medan vi spelade in, men vid något annat tillfälle när vi
Ja,
spelade in.
när vi
Liksom,
också pratar med
när
varandra.
vi pratade med varandra, inte bara med mikrofon, utan även utanför detta forum. Och då,
Precis,
ja, och då
ja!
så hittade jag den, så tänkte jag, men den där, kanske den ska jag ge till Anna. Ifall hon, och har hon inte den så får jag tvingas läsa den själv, tänkte jag. Men
Mycket bra.
jag har faktiskt bara insåg då, om vi ska ha ett sånt litet tema, så har jag insett att jag har bara läst Aprilhäxan.
Ja, men jag har inte heller läst så många av hennes
Nej,
böcker. Men
men
där
den
har jag
tyckte jag
tänkt
mycket om.
skärpa
Men
till
det är
mig.
flera år sedan. Men jag tyckte mycket om Aprilhäxan faktiskt.
Men vi kan ju också fråga på,
Personen i fråga.
ja, och andra personer.
Ja.
Jag vet flera personer som tycker
Gillar
mycket
henne.
om Majgull. Så
Ja.
att
Vad man ska läsa.
Vi kan fråga om tips och kanske även vad de tycker om lite böcker. Så
ja.
Jag tror att vi kan få ihop.
Ja, men kul. Ja, men
content.
Det är... ja, absolut.
Tack så jättemycket, Anna. Nu ja. Kommer då den som är en present på
nu,
riktigt.
Jag är lite nervös. Det kommer kanske prassla lite här.
Det är ett väldigt fint paket, ska ja, vi säga bra. Till lyssnarna. Det är en så här gammaldags fint papper.
Ja.
Och sen ett mycket trevligt brunt sidenband runt om.
Ja.
Så känns det också som att det är någon typ av bok.
Han vara lite läsningsrelaterat och poddrelaterat.
Gud, så spännande. Nej, men det är inte bara en bok, det är två böcker.
Det är två böcker.
De ser lite sådär gammaldags ut om också. Mm. De har kanske varit med ett tag. Det är en rysk författare som också har skrivit min favoritbok, ja. Anna Karenina,
ja.
I två trevliga band.
Ja.
Men Anna, det var fantastiskt.
Jag visste inte om du ville läsa den på engelska eller om det kanske så att
jag har läst den på engelska. Den här är inte på engelska.
Det här är ju gammalt,
gud,
40-talet.
Ja,
men jag tänkte på, vi pratade ju om böcker och vad du, och det här är en av dina favoritböcker.
Ja.
Och så tänkte jag, jag vet inte om du tyckte den var fin.
Mycket var fina böcker.
Ja, så tänkte jag att de kanske du skulle kunna ha i din bokhylla nu.
Ja, såklart.
Så
de ska stå liksom verkligen på ett mycket, men mycket fin plats.
Nej, men det är bara lite, men då, jag tyckte att det var lite kul.
Och så ska jag kanske läsa.
Men de här har jag faktiskt köpt. Särskilt, jag har köpt, faktiskt kollat runt lite efter Anna Karenina på just det inbundet fint skick. Det har varit ganska, det är ganska svårt att hitta. De flesta som man hittar är mer liksom lite halvruffigt omslag och sådär. Och jag tyckte de här snygga, dessutom är det så, det finns också bilder i.
De gröna på, och lite så här spräckligt, så här,
ja, sån här klassisk...
grönt och brunt och vitt.
Och i är det bilder från Anna Karenina med Greta Garbo i huvudrollen. Så det finns bilder
bilder i.
Ja,
det var spännande.
Med liksom, hon spelar Anna Karenina i någon film. Mm. När det nu var.
Det måste vara ett tag sedan.
Ja. Jag tror att själva utgåvan är från 40-talet.
Ja.
Jag hoppas trevligt. Att du ska tycka att den är fin. Och gillar den inte så vill du ge den till mig utanför poddinspelningen.
Och det satte en väldigt press annars om vi ska ha gåvor varenda gång vi spelar in podd.
Men
det var kanske egentligen så du hade önskat dig.
Nej, absolut inte. Jag bara, du vet, ibland får man fixa idéer.
Ja,
och min fixa idé var att jag skulle göra. Dessutom var det så att jag har faktiskt inte gett dig någon present efter din födelsedag i somras. Så jag kände att
du tänkte även på detta. Ja,
ja
fint.
Så det
var inget jag förväntade mig.
Men, nej, men, det förstår jag.
Ja.
Det har du inte sagt någonting om, så det vet jag. Men, nej, men det var inte något sånt. Jag bara kände att jag ville
liksom. Det var trevligt.
Ja.
Ska vi säga någonting om vad temat för det här avsnittet är innan vi börjar med läslistan?
Ja.
Så att folk vet vad de liksom har.
Vad den ger er in på.
Ja, exakt. Mm.
Ja.
Det är inte lite grammatik. Jag skulle säga det är inte grammatik i alla fall.
Jo, men det är väl lite grammatik.
Det är ju visst.
Vi ska prata om ord, ordval, grammatik och men lite så här. Vi ska prata lite ord. Och säger jag. Jag vet inte. Hur skulle du beskriva det?
Vi ska väl prata om lite sådana saker, språkliga saker som vi har tänkt på.
Ja, och som många människor irriterar sig på.
Ja, exakt.
Ja, kul! Det ska vi prata om. Och sen ska vi också prata en hel del om ett antal böcker som vi har läst.
Och det börjar vi med nu.
Ja, det gör vi.
Gutenberg Girls. Badam, badada. Har du någon sån bok som du har läst? Som
Jag har läst tre stycken romantiska böcker av samma författare. Det är som en sån här, inte triptyk direkt, men det är tre böcker som alla har sin miljö i forskarvärlden i USA.
Mm-hmm.
Och någon är forskare på hjärnan och någon forskar, cancerforskar och sådär.
Okay.
Och det är tre stycken böcker, alla då av Ally Hazelwood. Heter hon. Ally Hazelwood.
Mm-hmm.
Och det finns då, det var någon som jag tittade på YouTube tror jag som rekommenderade. Så tänkte jag, då gå in och kollar och så började jag. Jag tycker att alla tre på ett sätt är bra. Men de är väldigt lika på ett sätt. Det är kvinnor som är inne i den här situationen att de måste hävda sig i en väldigt svår och stort, eller det är väldigt hårt manligt. Det var väldigt många män inom den här genren. Okay. Bland forskare, bland vetenskapsforskare i USA framförallt då. Mm-hmm. Att det är väldigt få kvinnor och det är, kan man säga, ett över liksom över ja, men det är ett tema för alla tre, så skulle jag säga. Mm. Och sen blir de då, och sen är det lite heteronormativt tycker jag. Det finns en del, det finns en del liksom det finns en del gaypar och sådär, härligt. Och sen så finns det någon som är har en särskild, nu har jag glömt bort vad det heter bara för det, men jag skulle borde ha kollat, men typ att man är, inte har alltså asexuell typ, skulle jag kanske säga.
Mm.
Så det är en person som är asexuell som är jättefint porträtterad, en jättefin person.
Mm-hmm.
En bifigur. Och så det är inte så att man, det är inte representativt överlag, men det är ju väldigt, det är väldigt heteronormativa kärlekshistorier, så kan man säga. Och så. Men nej, men det är kul. Och de heter, och nu får jag vet inte vilken ordning det är riktigt, men den heter The Love Hypothesis.
Mm-hmm.
Ja. Alltså kärlekshypotesen. Love on the Brain. Kärlek på hjärnan.
Det låter väldigt sådär, lite gammaldags såhär, gulliga böcker
men ja,
som man var liten.
Liksom. Precis.
Love on the Brain.
Ja, precis. Ja. Och det här handlar, just den handlar om en då kvinna som forskar i hjärnan.
Jaha,
och,
okej. Ja.
Och hon har blivit så himla glad för att hon ska få jobba på NASA. Alltså. Jag förstår att
Mm. Ja. Jo, jag uppskattar att titta mer än att bara att det var en sån här gullig, du har blivit fått kärlek på hjärnan.
Liksom. Ja, precis.
Ja. Ja. Det var roligt.
Ja, kul.
Ja.
Det är ditt engelska drag som kommer fram där, att du älskar ordvitsar. Det kommer vi säkert in på idag när vi pratar om ord. Men hur som helst, så, i alla fall så är det så då att Love, hon är hjärnforskare och hon träffar då, eller hon åker till NASA för att jobba med en slags hjälm som folk ska ha i rymden, alltså astronauter.
Jaha.
Mm, så att hon ska jobba med en människa som är mekaniker, eller han är inte mekaniker, men han forskar på liksom, här, jag vet inte vad han är riktigt.
Nej.
Det har inte någon betydelse.
Okay.
De är i alla fall de är inte så mycket förtjusta i varandra kan man säga. Men det blir de sen. Mm. Och sen heter det Love Theoretically. Och jag tror att det är den första faktiskt. Jag kommer inte ihåg. Men typ de här tre har jag läst.
Ja.
Och sen har jag också läst en annan jättekonstig bok som heter På eget sätt av John Lennon.
Åh, den har jag läst för länge sedan.
Alltså den är ju, apropå ordvitsar.
Det är hans egen bok. Alltså.
Han har skrivit
den
och ritat. Tycker du?
Jag älskar, men jag är ju ett jättestort Beatles-fan.
Men läs
du? John Lennon.
Ja, men gud vad härligt. Du har läst den på svenska eller på engelska?
Både och.
Ja, för jag kan tänka mig att den är bättre
den
på engelska. Den
är mycket bättre på engelska.
För det är svårt med just, eftersom han är ordvitsare.
Ja.
Ut i varenda liten, apropå det här.
Hur kom det sig att du valde att läsa den där?
Jo, men därför att jag hittade den i på Schenkis.
Ja, okej, jag förstår.
Och det här är en del av, för jag tycker att det finns en del dikt i den här. För det är nämligen så att jag har en teori, eller jag har en plan att jag ska läsa lite mer dikt i december. För mig själv.
Ja, så trevligt.
Men jag har förberett mig redan, det är inte december nu. Utan det är mycket tidigare än så. Men jag har liksom... Jag fick för mig att jag skulle läsa. Och sen är den så himla liten. Det är bara 70-80
sidor. Men det är också mycket konstiga bilder. Och det tar väldigt lång tid att förstå vad han menar.
Ja, och liksom allting är här hos Käftis. Alltså det är någon, en tant som är hos Tandis, tandläkaren. Mm. Jag har ett hål i tanden som plågar mig inåt hålvete.
Ja, precis. Det blir nog roligare på engelska.
Ja, precis. Men det är ändå... väldigt ordvitsigt även på svenska.
Ja, jo, precis.
Och sen... ja, det är verkligen... här, då har ni tappat 83 tänder. Alltså. Då har ni tappat 83. Otandbart, säger då tanten.
Mm-hmm.
Alltså såna här saker.
Ja, just det. Ja,
och den heter säkert Unteethable.
Ja, precis.
Säger hon säkert. Det vet inte jag, men det är roligt. Oavsett om det heter otandbart eller unteasable.
Ja.
Hur som helst så är det väldigt, den är full av ordvitsar.
Väldigt roligt att du har liksom hittat just den
boken. Ja, men det är så
han
när man
går in på ett bibliotek än på böcker skulle jag
säga. Ja, det tror jag också, men bitvis är den väldigt konstig. Och sen är det förordet, presentationen, det är av Paul McCartney.
Ja, vad trevligt. Men jag tänker mig att det är en sån där bok. Jag har ju varit på Beatlesmuseet, tror jag, 2 gånger i Liverpool. Och ja, stått där så här, i andakt. Och läst såna små lappar som John Lennon kanske skrev när han var 13 och så.
Ja.
Med gamla gubbar bara.
Just det.
Som är liksom lite så här övervintrade hippies.
Just det.
Så jag blev så förvånad bara att du liksom plötsligt plockade fram den här boken. Som jag tänker att man bara läser om man är som jag eller övervintrad
hippie-gubbar. Ja, men som min man är en stor Beatles-fan.
Ja.
Ja, men jag är inte jättestor Beatles-fan.
Nej, det har liksom inte slagit mig.
Men det har...
Och nu har du kämpat dig igenom den där.
Ja, det var inte jättesvårt. Men det står faktiskt i förordet av Paul McCartney. Han skriver till exempel att... han hade skrivit en dikt om en eremit som bland annat lät: eftersom mitt liv beror på andningen, att sluta vågar jag inte våga. Mycket konstigt. Ja, jag tycker bara att det verkar, ja, det är lite speciellt. Och det är tanken att det ska vara väldigt roligt. Och det kanske man inte tycker.
Nej, det skulle jag inte tro att man...
Jag tycker ju inte att det är så jätteroligt. Men det, och sen är det någon man... Ja, det står: det var inga flugor på Frank den här morgonen, varför skulle det vara det förresten? Och sen efter en stund så har han ihjäl sin fru, då en massa flugor på frugan.
Jaha.
Alltså det är väldigt det är liksom så här konstigt och allting.
Okay.
Men jag har också läst. Så du har läst de här 4.
Mm.
Vad har du läst? Jag vet ju vad du har läst.
Jag har ju läst en bok
nu ska vi prata
som jag verkligen har längtat efter att få prata om. Som heter Stugland av Göran... Hur säger man? Greider eller Greider?
Greider säger jag.
Ja.
Men, har någon sagt
jag har för mig att det var någon människa som jag pratade med om det här. Som sa liksom...
Nej, men han säger väl Greider. Alla säger ju Greider.
Ja, vi säger det i alla fall. Om
alla lyssnar, säger ju.
Får han,
denna man
om han
som
lyssnar
är så,
så får han då...
Som många har så många åsikter.
Berätta för oss om vad han heter.
Ja.
Men det finns många saker att säga om det här. Jag tänkte först prata om... någonting som han tar upp som jag blev ganska förvånad över. Han pratar ganska mycket om könsnormer på landsbygden.
Oj! Att de är hårdare på, alltså de är mer traditionella.
Det är väldigt stora skillnader mellan landsbygd och att bo i en stad.
Ja.
Och stuglandet handlar ju såklart om den röda stugan. Och liksom väldigt mycket också om vad det innebär att vara svensk, vad det innebär att älska sitt land, vad det innebär att älska sådana små röda stugor, varför vi har sådana små röda stugor. Och motsvarigheter, till exempel hytte i Norge säger man, cabin i USA.
Just det.
Och sådär, att han funderar över liksom, vad är det här behovet att sitta i en liten stuga. Det är en väldigt, väldigt djup bok. Den är kort, kanske drygt 100 sidor, 123 sidor. Men man måste liksom tänka, det är mer nästan som en lång dikt än som en bok. Alltså man måste fundera över vad han säger. Men jag tänkte det mest intressanta då som jag hittade var att han skriver så här. Och så nu är jag så nyfiken på vad du ska säga om det.
Ja, spännande.
Först så pratar han lite grann om, och lite raljerar över då sådana som mig kanske, som är uppväxt. Jag är ju från en förort till Stockholm och har liksom haft en dröm länge om att bo på landet. Och så gör man det, man köper sig ett hus och så bor man ute i skogen.
Ja.
Och känner sig glad och nöjd med det.
Och du kände dig träffad?
Jag kände mig lite träffad. Han säger liksom att det är så himla lätt, det är inte att bara bo på landet. Och det är inte bara mysigt och tända ljus och höns och så.
Nej.
Utan att det är liksom... Ja, man klipper gräset, luktar bensin, får en byggbett.
Ja.
Och får då de här könsnormerna för köpet.
Ja.
Och då skriver han då så här. Jag är inte säker på att somliga politiskt mycket korrekta landsbygdsdrömmare i storstaden är medvetna om att en flytt ut till ett litet hus på landet rätt ofta innebär att något mer traditionella könsmönster återföds. Män med hammare och spik, kvinnor med 1000 fönster att tvätta. Men ärligt talat så tror jag att landsbygdsromantiken är ett nödvändigt övergångsfenomen för att bryta en länge dominerande storstadsnorm. Så ja, han tänker ändå att det är liksom fint att storstadsnormen får liksom
stå tillbaka
lite grann, eller får någonting som den måste tävla mot.
Just det.
Men att det ändå är lite töntigt med då sådana som mig.
Men alltså, är det verkligen så att storstadsnormen har tappat småstugan? För det tänker jag ju att om man pratar normer och liksom drömmar i storstan, så tror jag att storstadsdrömmen lever nog ändå på att både ha lägenhet eller bo i storstaden. Man kan ju bo i hus också i storstad.
Men att man sen har också folk hus. Folk flyttar ut på landet permanent. Ja, typ permanent. Det här fruktansvärda programmet med Erik Haag och hans tjej.
Oh my god. Men det är inte Erik Haag.
Nej, det är hans brorsa. Ja, just det. De var likadana. De pratar precis med honom. De ser likadana ut. De är ju sådana där som man känner att...
Buskiga, om man tänker
på
ordet
buskiga. Men jag menar, jag tror att det är de som gör en grej och ser framför sig.
Ja, men de är väl ganska odrägliga sådär, va?
Ja.
Men jag förstår om han känner att han men han kanske måste tänka på fler personer som har någon slags dröm. Alla människor kan inte bo i storstad heller. Vissa människor mår ju väldigt dåligt i storstad. Av till exempel ensamhetsskäl. Den stora grejen egentligen. Samtidigt så
att det känns att man kan... mer ensamt att bo i en stad.
Ja, det kan det ju vara om man är ensam.
Ja, men jag tycker ju verkligen det.
Ja.
Alltså det är en... jobbig tanke att ha, att sitta ensam i en liten lägenhet.
Ja, jag tänker, när jag kom in här nu, vi kom ju samtidigt in hit hem till dig. Och då hälsade du glatt på din granne.
Ja.
Och jag hälsar också ganska glatt på mina grannar, men inte på alla. Och jag har ju bott i mitt hus i över 15 år. Så det är inte så konstigt att du hälsar på mina grannar. Nej. Därför att även de som är nya kan jag hälsa på och säga hej hej och sådär. Så jag känner nog ändå, jag kan förstå önskemålet om att få sociala, man kan få sociala sammanhang eller sammanhang av och gemenskap av att vara på samma geografiska yta, och att det är väldigt fint här. Och jag menar, jag är jättetacksam över de grannar jag har på landstället som vi har.
Just det.
Där jag,
ja, du
där
har ju har både just... och verkligen. Ja. Du har både land, ställe på landet och mitt i stan. Liksom.
Och när vi köpte det, för det är så pass fint det hus vi har. Och ganska stort och är liksom som en villa egentligen. Snarare än typ det ruckel som jag hade trott att vi skulle köpa från början. Då var det väldigt många som frågade mig om jag ska ni flytta dit?
Just det.
Det var otroligt många människor som sa det. Jag undrar
liksom... Och blir sådär som Erik Sags bror.
Ja, precis.
Jag vet inte.
Jag har faktiskt sett första säsongen. Jag tror att det är på SVT.
Den går på SVT.
Någonting. Nej, men jag tror att det jag hade svårt... Det hörde jag ju att de egentligen hade kvar allting. Alltså, de hade kvar liksom lägenhet och sånt där, men bodde där.
Ja, de lekte bara.
De lekte lite.
De flyttade bonde, till landet och blev bönder också.
Precis,
det var det som var grejen. Stora liksom... Det var inte bara lite höns, utan det var liksom att de verkligen skulle odla och skulle bygga en massa saker.
Ja, jag tror att det är det snarare som man kanske stör sig på. Men jag menar inte att det är lätt att leva i på landet alls. Alltså, vem har sagt det? Det är väl aldrig någon som säger att det är så.
Nej.
Det finns fördelar. Till exempel är det är på ett sätt billigare och på ett sätt dyrare att bo här.
Ja.
Eller hur? Och sen så,
det är ju också alltid dyrt att ha ett hus.
Liksom. Ja, precis. Mm. Men det är liksom... Ja, jag vet inte. Men vad vill man...
Tänker du om könsnorm? Egentligen var det
just det, könsnormen. Ja, men det tycker jag vi ska prata om. Jag köpte en väldigt fin bok. Jag kan försöka komma på det till nästa ett annat avsnitt. Men jag köpte en bok som handlade om man ville skaffa landställe inför att jag skaffade landställe, så läste man, och då kunde man läsa till exempel att man ska köpa huset för sin egen skull eller för partnern, alltså ens egen, om man har en partner, att det är jag och min partner som köper huset och inte för våra barn till exempel. Det är ju väldigt vanligt att man liksom, barnen ska få gå i gräset, de ska få ärva och sådär. Ja, det kan man skita i, skrev författarna. Det tycker vi är dåligt. Men de skrev också just om det här att det är väldigt lätt att könsrollerna blir väldigt traditionella. Att det är mycket så här, mamma står och lagar mat och bullar och sånt. Och det tycker jag faktiskt stämmer.
Ja, och jag tyckte det var så roligt för jag hade precis tvättat alla mina fönster när jag sen
Ja,
gick in och läste just det här.
just det.
Medan min granne då hade spikat hela dagen och
Ja, mannen alltså.
mannen och frun hade lagat mat och tagit hand om barnet.
Ja.
Att nu bor ju jag ensam här så att jag
Ja.
har ju inte någon man som jag kan liksom, jag får ju göra de här alla sysslorna
Ja.
liksom. Sen så är det ju ofta så att det kommer olika män och säger, åh, det där är så tungt, jag kan
Ja,
hjälpa dig om du vill.
just det.
Vilket är väldigt fint. Jag blir ofta väldigt glad då för jag hatar att till exempel klippa gräs eller
Ja.
så här. Men jag tänker också lite så här, det är ju kanske för att jag är kvinna. Då skulle jag kanske inte säga så till en man
Nej.
som bodde ensam.
Nej.
För det är ju tungt då också att göra
Ja.
allting själv liksom.
Ja.
Men att det också blir
Just det.
lite, och jag blir lite van vid det. Och jag kommer ihåg att du reagerade när jag var hemma hos er. Och så sa jag, har du gått runt med motorsåg här?
Ja, just
Wow,
det.
liksom.
Ja.
För det bad jag en man göra när
Ja.
jag behövde att
Jo, men jag...
ta ner träd. Där ser ni
Just
att
det. Jag hade
där går
lärt mig
min gräns för
både...
vad jag är bekväm med.
Ja, men jag var jättestolt över det faktiskt.
Ja, och det skulle det verkligen vara. Men du var mer
Ja.
såhär, men varför är det konstigt?
Ja, nej, jag tycker ju att det var... Jag tyckte inte att det var en stor grej. Men
Nej,
det kan
men det
också
tyckte
vara...
verkligen
Nu,
jag.
jag vill inte outa min egen relation och så, men jag är ju då tillsammans med en man som kanske inte känner att han vill hålla på med
Ja,
motorsågen.
nej. För att ni är storstadsmän, uppenbarligen.
För han är underbar, men han vill inte hålla på med det. Och det har ju olika förklaringar för det såklart. Men det jag menar att det är kul för mig att lära mig nya saker. Jag såg det mer som en rolig grej som jag kunde lära mig. Sen kanske
Ja.
inte jag blir den som kommer att ta ner mest träd eller så.
Nej.
Men jag tror att man kanske måste jobba lite med könsroller
Men jag oroar
överlag.
mig för att jag nu har flyttat ut hit på landet och
Ja.
fått de här könsnormerna i ansiktet så är det därför som jag känner mig att jag ringer en man om jag vill fälla ett träd. Medan om jag hade haft kvar min förortsmentalitet så hade jag
Ja.
bara sagt, åh vad kul att lära sig hur
En
man
ny
använder en
grej.
motorsåg. Sen är jag också en väldigt räddhågsen,
Ja, jag var
nervös
jätte...
person
Men
så jag hade
alltså...
väl aldrig ändå haft ett sånt
Jo, men
intresse
om
kanske.
du hade haft en sån excellent lärare som jag hade.
Just det. Okej.
Han är så...
Pedagog.
Han är så... Men han är så väldigt lugn och metodisk och liksom... Och han är också väldigt så här... Han pratade ju till exempel om att det är bra att fälla stora träd när man är i början, för att då kan man känna i sin axel. Jag vet, berättade jag det här för dig?
Nej.
Det var typ att när jag skulle fälla trädet så sa han, lägg axeln mot, då känner du när det rör sig, trädet, när det ska fällas liksom. Och då kan du känna hur mycket och så här, du kan lägga mot och sen så kan du köra med sågen lite till tills du känner att där ska jag sluta. Det ska vara en
Okej.
10-procentig brytningspunkt och sådär. Och jag tyckte det var så fantastiskt. Och han liksom, ah, då är det bra att lägga axeln mot. Väldigt så här kroppslig
Ja,
upplevelse.
tydligt förklarat
Ja,
också.
jag verkligen. Och jag tror liksom överlag att det där, det gjorde ju också att det var lättare. Ja, jag vet inte. Jag tror vi, när det gäller könsroller överlag så måste vi kanske jobba med dem. Min käpphäst är väl att man inte ska tvingas in i olika könsroller bara för att man råkar tänka att man, eller andra människor tänker att man ska det. Alltså, du är man eller du är kvinna eller så, och därför ska du punkt, punkt, punkt. Och det tror jag är farligt överlag. Jag tror att det framförallt är väldigt negativt för allas varande. Vi har ju pratat förut om liksom typ manlighet när det blir toxic, som det
Ja,
heter.
Karlsson på
Alltså,
taket var
ja,
ju
precis.
roten till det
Jag
toxic
pratade
masculine.
liksom om att det var, jag har pratat en del om det. Jag tycker att det, och det är fortfarande så. Och även för kvinnliga tycker jag att man funderar på vad man är sån som kvinna. Men jag tror att det också att det är väldigt svårt att skaka av sig en del av ens roller som
Men
man
du
fått lära sig.
får säga till mig om jag börjar liksom med bullar och så.
Nej,
Alltså att det liksom alltid doftar kanelbullar
men... Ja, men alltså,
här.
vadå? Men jag frågar ju dig ofta så här, kan jag hjälpa dig med någonting? Då säger du bara nej, men jag dör. Och då tänker inte jag att men det där gör du för att du är kvinna, utan jag tänker att du gör det för att, och att du kan säga till mig, ja, jag behöver hjälp. Ja, alltså, för att du menar med mat och sånt. Ja, men är det med överlag?
Jag tror liksom du menar med så här fälla ett träd. Då ringer jag, då vill jag gärna ha din hjälp.
Ja,
men nu, annars nu är jag väldigt van vid att jag gör saker.
Jag köper också såna här skyddsbyxor.
Gud vad
som man har på sig för att man inte, om man tappar, alltså om sågen slinter, då
fy, och jag blir då nervös trasslar, för att liksom höra.
Ja, men då trasslar kedjan ihop sig i det här tyget.
Ja,
okay. Så stannar den. Och sen det finns en massa skydd, alltså min vän.
Ja, nej, men jag kommer inte engagera mig. Jag kommer ringa dig. Alltså jag kommer inte att jag kommer inte att gå så långt. Nej, men jag kan klippa gräs och sådär i alla fall.
Ja.
Ja, det är ändå,
Men någon gång, ja, ibland gillar man att baka bullar så bullar man, då bullar man.
Ja, fast det skulle vara sjukt om jag började göra det. Så det får du liksom säga till mig.
Okay.
Men jag har många fler, mycket mer ner. Intressanta
jag
vill, saker.
Ja, men kör ner.
Ja, en sak är ju, en första fråga bara, när du tänker på en röd liten stuga.
Mm.
Vad känner du då? Vad får du för liksom, tankar och associationer inom dig?
Ja, men det är väldigt mycket sommar. Mm. Väldigt mycket sommar tror jag, för mig.
Inte så här Sverige.
Jo, det också. För att vi därför att vi har ju så många röda stugor. Vi var ju inne på det också, att till exempel att vi i Sverige, för oss är ganska självklart att det finns människor som har landställen till exempel.
Just det, det har ju
och det ja. Nämnde du i samband med att vi pratade om när vi åkte förra gången.
Ja.
Vi nämnde lite det här att röda stugorna och sådär.
Och det är lite av en lyx att så många, han säger i boken hur många, det är väldigt många som har tillgång till en stuga. Det är så här 40% eller någonting. Även om man inte äger den själv så har man liksom inom familjen eller släkten någonstans en liten röd stuga som man kan åka till.
Ja. Och har man inte det så har man en kompis som har det. Absolut.
Exakt.
Och det måste vara fler än 40% som har
det så. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men det är många i alla fall. Och så tror jag inte att så många andra länder har det, förutom kanske då norrmännen eventuellt.
Ja, precis.
Som ändå är typ samma land nästan. Det är inte världens liksom,
mest precis. Men deras stugor är ju ofta trärena. Eller grå.
Just det, ja, de är inte röda.
Eller de är bruna eller grå eller så. Och våra stugor är ju röda.
Mm.
Men det är ju av tradition från 1700-tal typ. Vad stod det?
Ja, men det står om det var en lång historia, men det står om varför de blev just
det blev röda.
Och att det räknades som en väldigt vacker färg, alltså att adeln, att man skulle ha röda koppartak och så.
Ja, precis.
Och därför blev den här röda färgen en signal att liksom, man var lite tjusig så.
Ja.
Men jag drömde ju jättemycket om en röd stuga när jag flyttade från England, eller när jag var i England fortfarande. Mm. Och sen, nu bor jag i ett grått hus.
Ja.
Och då var det några som sa till mig så här, du skulle ju ha en röd stuga.
Ja.
Och då insåg jag att så viktigt var det inte
själva färgen. Nej.
Eller att det skulle vara just en stuga. Utan Nej. Det var mer att det var liksom på landet. Mm. Och associationerna till att det är någonting som är relativt enkelt ändå. Och liksom inget flådigt hus liksom.
Nej, men det behöver inte vara.
Nej, men det var just det där att liksom, det är väldigt svårt tror jag i många länder att köpa liksom ett hus på landet. I England är det omöjligt, man måste vara jätterik, liksom. Adlig nästan. Mm. Nej, men det måste man inte, men det är i alla fall väldigt dyrt att köpa ett hus på landet i England jämfört med här, det är tvärtom. Ganska billigt, det är billigare än att bo i en stad.
Ja.
Så att mina associationer är också sådär att det är någonting svenskt mer som en symbol. Sen måste inte stugan vara just röd.
Nej, det måste inte.
Men det han pratar om är ju då.
Men det finns ju symbolfärg.
Liksom. Ja, nationalismen pratar han om. Och vi har ju båda sagt att vi är ganska. Liksom, vi tycker mycket om Sverige. Och Lucia och allt det. Små tomtar och olika högtider. Nu ska vi se vart han skrev om det. Han kallar det för banal nationalism.
Banal.
Mycket rolig. Okay. Det finns ju också inom filosofin. Han är väldigt filosofisk i den grejen. Han kan typ allt om filosofi och massa gamla filosofer som jag inte kommer redogöra för. Men, det finns inom
filosofi
någonting också som kallas för banal ondska och så här, instrumentell ondska och så här. Jag tänker att det är lite typ samma, alltså att han kanske har fått det därifrån.
Ja.
Alltså den banala ondskan är att man är ond fast man var inte meningen.
Vadå då? Han gjorde ju så. Han sa till mig att jag skulle göra så här.
Man fattar liksom inte bättre typ. Och så kan man råka vara lite ond ibland. Det är så. Men, och den banala
nationalismen. Jag vet inte om det är riktigt går. Ja, men okej. Ja,
ja, nej, men det blir ju nog
en annan
filosofisk diskussion vi inte ska gå in i. Han slår då ett slag för den här banala nationalismen. Och skriver: den banala nationalismen är istället ett slags vardagsnationalism, alltså till skillnad från den onda nationalismen då, att man går runt och tycker att ens eget land är bäst och så här.
Och alla andra utanför är inte det,
att de är det sämre, ja, precis. Att, ja, precis,
det är det han och de flesta på något sätt värjer sig inför, och ja, jag också, och
men han
också
menar ändå att det är okej att vara banal i sin nationalism.
Ja.
En slags vardagsnationalism, små saker som vi gör som inrättar ett förnimbart men ostadigt vi av miljoner människor vars liv annars knappt snuddar vid varandra.
Mm.
Denna nationalism förekommer överallt, till exempel när nyhetsrapporteringen talar om vädret. Och då självklart så är det till och med i den globala klimatkrisens era, menar vädret inom Sveriges gränser.
Ja, just det.
Eller när det rapporteras från någon svår bussolycka på kontinenten och det direkt nämns om några svenskar var inblandade i olyckan, som om deras liv vore mer värda än andras.
Mm.
När jag sörjer över att det svenska damlandslaget i fotboll förlorade OS-finalen mot Kanada sommaren 2021 och tycker att det var djupt orättvist, är det också ett exempel på den banala nationalismen.
Mm.
Vi är inbäddade och indränkta i denna banala vardagsnationalism. Den har en långt starkare effekt på människor än den gamla nationalismen. Jag tänkte att det här var intressant. Och han menar att man behöver ha den här banala nationalismen för att kunna relatera till varandra inom samma land.
Mm. Det tror jag också.
Att ha någonting som blir ett vi liksom.
Ja, gemensamt. Det var väl som vi var inne på.
Man kanske kan förstå att vi egentligen är vi för att vi bor på den här planeten. Liksom. Alla människor. Men att det, vi måste ha något sånt.
Ja, där. Men vi, någon, det var någon, min lärare på högstadiet, Guy Olmin, han, nu sa jag hela hans namn, men kanske inte jag.
Han lyssnar förmodligen inte. Du ska inte säga något ofördelaktigt om honom, antar jag.
Nej, han hade, nej. Nej, jag ska försöka inte göra det.
Nej.
Nej, men han, en av hans, jag tror att det var han som sa,
han hette inte det, kan vi lägga in. Nanna mindes fel.
Han hette det visst.
Han kan ha hetat, han kan ha hetat det.
Han kan ha hetat det. Hur som helst så var det så här, han sa att vi var väldigt dåliga på det där, att vi pratade om oss själva som svenskar, alltså att det var så väldigt tydligt med gränserna. Var kommer du ifrån? Om man inte var, om man inte, att man inte är svensk, om man inte är född här och sådana där saker. Alltså det är väldigt viktigt, men att, alltså, det gillade inte han. Han pratade mycket om det, att vi var dåliga på det, alltså vi var, att vi inte är så bra på att tänka att svenskheten är något annat. Som Göran Greider här är ute efter någon slags upplevelse av vad vi är. Mm. Alltså essensen av vad
heja
är svensk.
Heja på Sverige.
Ja, heja på svensken och sådär. Heja på det. Medan att man, för han pratade, Guy då, min lärare, han sa det att, ja men vi.
Han som kan ha hetat något annat.
Han kan ha hetat något annat, ja. Han sa liksom att vi ofta pratar mycket, för mycket om gränserna när vi pratar om det. Alltså.
Mm-hmm.
Inte så mycket om svenskheten utan om Sverige som geografisk yta, att det är lite av ett problem då, om vi då tänker att andra människor utifrån, då pratar han inte om den banala nationalismen.
Nej,
uppenbarligen. Jag har tänkt mycket på det där, att vi ibland liksom tänker att svenskheten sitter i Sveriges gränser, och det tror faktiskt inte jag.
Jag tror,
vi har ju pratat om det också, förlåt om jag avbröt, men jag tänkte på det här,
jag bara haka i det du sa där.
Ja, så kör.
Att jag läste i en bok som jag glömde vad den heter.
Ja.
Men att svenskar ser identitet, den svenska identiteten eller sin kulturella identitet som en kaka så här rund 100%.
Ja.
Om man är också någonting annat, till exempel jag är också norrman, ja, och lite irländare, då tar det bort olika tårtbitar ur den kakan.
Just det.
Medan till exempel amerikaner ser sig själva som att man har en kaka, och så är den kan bli hur stor som helst, den kakan. Ja. Man kan vara 100% amerikan och 100% irländare samtidigt.
Ja, just det.
Och att vi i Sverige inte kan tänka så. Jag tyckte att det var väldigt,
väldigt bra.
Jag tyckte verkligen att det stämde väldigt
Ja,
väl.
och
Alltså
det...
det är två helt olika sätt att se på sin identitet.
Men jag tycker att det är mycket bättre. Och om vi ska följa det som vi har pratat om tidigare, så skulle jag säga att man kan... Om vi menar ju att kärleken expanderar, eller det har jag pratat om.
Precis, för det var också det jag tänkte på.
Ja, och då tänker jag att om det gör det, om en kärlek till olika företeelser, naturen, de röda stugorna, Sveriges damlandslag i fotboll, då det är inte nödvändigtvis att man också avskyr massa andra personer som inte är något annat, eller att man inte
Nej.
Kan eller att man inte kan älska andra delar hos sig själv som inte ingår i den traditionella svenska bilden, så att säga.
Mm.
Det finns ju, jag skulle säga också som när man pratar till exempel om invandring till exempel, som är ett känsligt ämne för många. För mig är det inte det. Vi är beroende av invandring. Vi måste ha personer som kommer hit och vill vara här och jobba här och bo här och leva här och få föda barn. Annars lever vi inte så länge vi. Så vi kan inte vara en liten miniö i norra Europa. Utan vi måste liksom välkomna människor hit. Att vara sig själva, men också bli lite svenska. Och så får man se lite vad de lär sig. Om det är de här, som du har varit inne på, att om det är för fördomsfullt det man lär sig om svenskheten. Eller
fikar och är stressade.
Ja, till exempel. Och ensamma och ledsna. Och vad du har skickat någon gång, så att de dricker mycket öl och är... inte titta på TV.
Ja, just det. Och dricker mjölk, väldigt mycket mjölk.
Ja, då blir de tjocka.
Eva dricker mjölk varje dag.
Ja,
Och sen går hon och lägger sig.
Ja, just det.
Ensam.
Vi diskuterade att det var så torftigt liv som beskrevs.
Fruktansvärt torftigt.
Ja.
Ja.
Men jag tror att vi är ganska... Det finns djup också i det där. Och vi kanske pratar om det vid ett annat tillfälle. Vi kommer alldeles strax prata om, nästa avsnitt så kommer vi prata om musik och så.
Just det.
Och då kommer jag prata lite om så här med att vi har ju ganska mycket, alltså, vi är ändå ganska vemodiga i svenska. Det finns ett vemod i hos oss.
Mm.
Och det tror jag finns väldigt stort vemod i att vi är också på något sätt... Vi lever här uppe och det blir mörkare och mörkare.
Mm.
Jag menar, min man har redan pratat om flera gånger, alltså de senaste dagarna, att det kommer bli mörkare nu. Mm. Och det har vi redan pratat om. Så att vi försöker mentalt
fast det fortfarande har varit så 25 grader.
Fast det har varit, precis. Jag menar så här, det finns någonting i det. Och samtidigt,
dubbelt i det där.
Det finns något väldigt dubbelt i det.
Jag pratade om det... på mitt jobb häromdagen, att det också att det blir mörkare.
Mm.
Och så försökte jag säga lite trevligt, man vänjer sig vid det. Och sen fick alla slut på sina olika språk, vänjer. Ja, och då sa de, när de väl till slut hade sagt, och det var också så här väldigt långa översättningar, ordet vänjer verkar inte finnas på alla språk. Och då sa de så här, nej, det tror jag inte. Och sen var den lektionen slut. Jag tyckte också att det var väldigt roligt att jag också hade det här mörkret i mig på ett helt annat sätt.
Ja.
Och nästan kunde tycka om det. Jag hatar verkligen vintern, men också
så, ja, men det är också vi kul
att härligt att tycka illa om det och vilka modet och att det är jobbigt, och sen snart kommer det här underbara liksom.
Men vi måste ju också klaga på någonting, och det här är någonting vi klagar på.
Ja.
Kollektiv klagomål, det är ju.
Men jag kände också att det blev lite så här, det var inte
mörkret.
Jag var inte helt chill med att, alltså, då kom min banala nationalism fram, att jag började försvara vintern då. Det är ju också väldigt härligt på sommaren så här. Då har vi ju så mycket ljus. Nej, det är så mycket varmt.
Det är det ju verkligen, men det är ju inte varmt.
Det är inte upp med, och det är väl en helt logisk rationell analys.
Ja. Men det kommer att
men som banal nationalist så väger ju sommaren upp alla gånger om, med röda stugor och allt det.
Sommaren i Sverige är fenomenal.
Ja, den är helig på något
sätt. Ja, absolut banalt. Nej, men jag tror det.
Men det är säkert också jättehärliga andra länder där det är lite varmare och blir lite mörkare lite tidigare, men det är också fine.
Men det jag tycker är alltså stora grejen med Sverige och ljuset, om man får säga någonting om det, så tänker jag att mitt försvar är att jag gillar att det finns en period när det ändå är skymning och sånt. Det finns ju länder där det bara blir mörkt.
Det blir bara mörkt, svart,
sand. Ja, det liksom händer. Det är en lite, och det är en ganska snabb solnedgång. Och den är vacker och så. Men det finns liksom inget. Det tar lite längre tid, liksom. Här är det liksom. Det är skymning och gryning. Och bara de här orden. Alltså vi har ju väldigt. Jag vet inte, det finns någonting. Och jag tror att det finns i våran själ.
Mm.
Den folkliga själen. Och det tror jag han har rätt i på många sätt. Och jag tror också när vi har pratat om det här tidigare att vi liksom, det är kopplat väldigt mycket till naturen, utomhusmöjligheten och så. Och jag tror att det är det också som när vi pratar om de röda stugorna, om längtan till landet och sådär, då är det ju väldigt mycket sånt ju. Ja. Det är jättemycket liksom hur varmt, hur härligt det känns och sådär. Och någonstans alltså, så gläds vi liksom åt de här svinkalla baden och sånt.
Mm.
Bara för att vi, det är så skönt att bada minsann. Och ja, men det är härligt och uppfriskande, säger vi.
Ja.
Medan andra bara, men herregud, är ni knäppa i huvudet? Aldrig i livet att jag badar i något annat mer än, det måste vara 25 grader i vattnet och sådär. Och vi bara, vi har aldrig 25 grader i vattnet. Ja.
Så jag tänker att vi kan sammanfatta att vi är banala nationalister. Och det är inte så farligt. Men nej, man ska akta sig, säger Göran. För helt plötsligt kan man bråka bli ond på riktigt.
Oh, alltså att man kan,
ja, man måste, han höjer ett varningens finger ändå. För att man kan inte bara liksom simma omkring i den här banala nationalismen utan att någonsin reflektera över den.
Men, alltså, men snälla Göran Grider, man kan inte leva sitt liv utan att på ett normalt sätt utan att reflektera över det som händer.
Nej.
Då blir man inte, då är man inte en... Då händer ingenting.
Nej, precis. Då lever man sitt liv i lågvatten.
Ja, och misär.
Men, väldigt, väldigt
i lågvatten och elände,
just det, Anna. Det var så det
lågvatten och elände.
Men jag slår ett slag för den här boken.
Ja.
Jag tycker att den är väldigt bra. Göran Grider, Stugland heter den. En berättelse om Sverige.
Mm.
Mycket och... fin liten bok. Ja. Med mycket tankeväckande. Och ibland också väldigt roliga
meningar. Och även du som inte tycker om Göran Grider är värd och kan...
Ja, men jag tycker om honom. Jag har helt liksom ändrat åsikter.
Ja.
Eller jag sa nog bara att jag tyckte att han... Att jag, nej, jag
nej, men du ändrade dig. Men jag
känner inte andra om hans... Jag hade menat så.
Ja.
Jag tycker inte alltid att jag håller med honom politiskt.
Ja,
nej, men jag tycker mycket politiskt, om honom. Ja. Men den här boken var mycket trevlig.
Spännande. Och kul, vad roligt.
Jag tänker att vi kanske behöver avsluta.
Jaha, ja, det gör vi.
Och pratar om temat.
Ja, kör.
Gutenberg Girls. Badam, badada. Jag tänker att du kör.
Ja.
Du hade många fler,
jo, men alltså,
betraktelser.
Vi, ja, men det var så här att, varför vi började prata om det här med, det var ju för att du har ju lite såna här stavningsgrejer som vi ska prata om sen.
Mm.
Men en av de sakerna som startade det här var att jag skulle till vårdcentralen.
Mm.
För att jag har ju haft den här hostan. Det har ju till och med de poddlyssnarna,
just det, det har
hört om.
Du sköter väldigt väl ändå.
Ja, det var ju bra. För jag har fortfarande kvar lite hosta tyvärr. Och behöver fortfarande astmasprayen ibland och sådär. Men då är det så att... första gången så behövde jag gå till vårdcentralen. Och då hos på min vårdcentral så har jag fått lära mig. Vilket visade sig vara fel, men skit i det. Jag behövde i alla fall vad jag trodde gå in på en chatt. En sån här chatt. Och skriva i chatten massa frågor. Besvara många frågor som kommer upp fram.
Ja.
Om mitt, vad jag, hur jag mår och hur lång jag är och hur mycket jag väger. Och...
Det är väldigt bra med såna, tycker jag.
Tycker du? Jag tycker att det tar 2 timmar alldeles för långt
tid. Jag tycker bara det är skönt att slippa prata med någon.
Ja, men alltså är det inte bara skönt att kunna prata med någon snabbt?
Ja, jag tycker att det där är skönt.
Man kan tycka om ja, men det är bra att du tycker om det. För jag tycker ju att det är väldigt speciellt. Men då i slutet då så skickar man in och då får man gå igenom hur man har svarat.
Just
det. Och då är det både... frågan och sen som ett svar.
Mm.
Och då var det, då var en fråga, är du gravid? Och då tryckte jag i nej.
Mm.
Och då står det i svars, liksom i det som skickas dem, så står det så här: hen säger att hen inte är gravid. Och det tyckte jag var jätteroligt. Att ordet hen, som jag faktiskt är positiv till överlag. Jag tycker att det är ganska bra att säga hen. I vissa sammanhang tycker jag att det är alldeles utmärkt. Ypperligt ord.
Mm.
Och använder det också vardagligt. Har inga problem med det. Och är inte heller problem om folk kallar mig för hen. Mina pronomen som om någon frågar mig är hon och hen. För mig. Där känner jag mig liksom bekväm absolut med. Men
skulle jag känner mig bekväm om de kallade mig hen to my face liksom.
Nej men nej, jo, det skulle, ja. det skulle inte störa mig. Men det är lite speciellt att hen inte är gravid.
Ja.
Ja men är det, där känner jag så här, jag bara, men är det inte lite konstigt? För i alla andra sammanhang så står det inte hen, utan patienten och sånt där.
Ja, alltså, just det.
Varför står det helt plötsligt i graviditetsgrejen? Det är klart att jag inte
liksom
om jag är en man, vill säga, eller om jag faktiskt är hen, då är det inte särskilt troligt. Det är väldigt liten trolighets eller risk eller chans eller
att, du också
att jag är också gravid.
det var lite roligt.
Ja, men så här, och då började jag började prata lite om ord och sånt.
Mm.
Och då i samband med samtidigt, eller om det var samma vecka, det kommer jag inte ihåg riktigt, men då började jag fundera på det här med att jag har så många Instagramkonton som jag följer, som ofta gör sig roliga på grund av att de till exempel att de kämpar med liksom såna här ord ordfel, att typ så här, det blir roligt med när man skriver någonting och så blir det lite felstavat till exempel, fast det, och då blir det av någon anledning lite fel till exempel. Okay. Ja men förstår jag inte, du tänkte att du inte förstod vad jag menade nu. Det kanske du inte gjorde.
Nej.
Men typ att ja men det kan ju bli lite så här ja men någon stavmisskel så kan det bli något kul av det, eller syftningsfel.
Ja okej. Okay. Ja okej, okay. Nu är jag med.
Alltså
ja.
Det kan ju vara alla såna här. När man skriver så kan det bli fel och då blir det av någon anledning roligt.
Ja, 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 men då är jag med.
Ja, alltså, och precis, ja. Det också, ja.
Mm.
Ja, här, det är ju otroligt.
Det kan ju ofta bli roligt.
Ja, verkligen. Det var ju någon gång när vi höll på och skrev till varandra, det blev helt jätte, de ville ändra hela tiden. Det är ju speciellt.
Mm. Ja, ja, man kan också bli väldigt irriterad på det.
Ja, jag har också sett roliga sådär när man skickar till sina föräldrar så blir det fula ord.
Fast ja.
Det var inte alls meningen. Så försöker man göra om. Eller föräldrarna skickar till en liksom.
Ja, precis.
Ja, så försöker de, och så skickar de om och om igen. Så bara, nej det blir fint.
Jag stänger alltid av autokorrekt. Jag hatar autokorrekt.
Ja.
Jag använder hellre mina tummar väldigt snabbt och mycket.
Ja, precis.
Än att det kan råka bli fel.
Ja. Ja, det så det, men det kan råka bli fel och det kan råka bli kul ibland. Mm. Man vet aldrig. Men i alla fall så det finns en hel del Instagramkonto som jag följer som ofta tycker att det är kul med sånt här. Mm. Och en av de sakerna som det var då en av dem har ett inlägg som handlar om ordet dom.
Just
det. De och dom.
Aha.
Dom. Mm. De och dem. Som man säger när man ska prata om det. Man säger ju dem.
Annars säger man alltid dem. Ja.
Man säger dem, i talspråk så säger man dem.
Ja.
Och apropå reformer som vi kommer att prata lite kanske om. Så är det ju, finns det ju en snubbe som har varit väldigt känd för att han tycker att man ska bara sluta skriva det och dem. Och alltid skriva dem. D-O-M.
Mm.
Dem.
Är du för eller emot en sån
reform? Alltså jag känner att det är ju två olika saker det och
ja,
den.
Jag tycker också
så för mig så är det liksom
andra språk klarar av att hålla isär de två olika saker.
Ja, så tänker jag så här, ja precis, och det är faktiskt man kan faktiskt eftersom vi är så pass lika engelskan grammatiskt så kan man faktiskt precis om man kan they och them, vilket ibland kan kännas mer naturligt kanske. Då kan man bara översätta det till det och dem.
Ja.
Säger man them så säger man det.
Dem.
Dem. Och sen säger man they så säger man det.
Ja.
Ja. Och det är ju
eller man skriver det, man säger fortfarande dem. Det är så konstigt.
Ja, vi är full.
Det handlar alltså om subjekt och objekt.
Nu det här kommer grammatikprofessorn.
Jag kan bara få säga det.
Säg alltså, mer.
Det trollar bort dem till exempel.
Just det.
Att man, det är de som gör någonting i meningen som är subjekt.
Just det.
Jag trollar bort dig, men det trollar bort dem.
Ja. Just
ja, till exempel.
Ja, och det här, den här upplevelsen då av att det och dem är viktiga att behålla, det höll, var då en, det finns en, ett Instagram-konto som jag följer som heter Skriva en bok.
Mm.
Och de skickade, de la ut en gammal arga lapp, lappen. Jaha. Och den som handlar om det och den. Och nu ska jag försöka läsa det här, det kan vara svårt för att det här har man då ändrat lite. Vi får se om jag hänger med.
Det här har jag också sett, tror jag. Jag lyssnar.
Nu kommer arga lappen.
Ja.
Ska det vara så jävla svårt att skilja på det och den? Skärp er. Det är exakt samma sak som att skilja på jag och mig. Du och dig eller vi och oss. Tycker du inte att det är drygt att läsa när mig har bytt orden? Dig kanske inte bryr du, men mig tycker det blir störande för läsningen. Det kanske inte spelar någon roll för du, men för jag spelar det roll. Och oss är många som stör sig på ni som inte kan skilja på nominativ, nominativ och objekt. Kan inte er visa vi lite hänsyn?
Ja, precis. Exakt.
Och jag så tyckte att det var väldigt roligt. Liksom. Jag tyckte att det var roligt. Och jag tyckte också att det visade på frustrationen hos de här människorna. Som alltid liksom, det och dem, det är olika saker. Liksom.
Ja.
Och jag tycker lite synd om dem. Och kände att det här var, jag tyckte att den här arga lappen var rolig.
Ja, mycket rolig.
På
beskriver liksom. Ju också vad problemet är. Att det blir konstigt. Man vill inte kunna de här två olika orden.
Ja.
Ja.
Kan inte er visa vi lite hänsyn?
Exakt. Så kan vi inte gå runt och prata som ett, liksom,
nej.
Som ett banalt nationalistiskt folk.
Nej, precis.
Vi inte kunna våra egna objektsformer. Liksom.
Det är roligt. Ingen vet
norrmän det är. Kan säkert det.
Norrmän?
Och danskarna. Ja. Vet vi, undrar om de också håller på så här och inte kan.
Jag vet. Ja, danskarna har ju det svåraste ett av de svåraste språken i världen att lära sig.
Ja, det här måste vi komma
ihåg till
nästa avsnitt.
Kommer du ihåg det? 4 år måste man vara innan man lär sig danska.
Då är det så svårt. Bara,
ja, men det, vi lärde oss det på universitetet.
Ja, det är möjligt.
Alltså man var minst, det är alltså ett av de svåraste språken att lära sig för att det är så svårt att uttala
ja.
Danska. Och det är så många är olika ljud. Att, och det är så svårt att höra vad folk säger.
Det är också så att ingen förstår dem. Och de...
Inte ens deras egna barn.
Alltså norrmän och svenskar. Vi förstår varandra ganska bra. Men danskarna förstår inte vad vi säger. Och vi förstår inte vad de säger. Så det finns ju någonting som heter den danska språkdöden. Det är på riktigt.
Nej.
Jo,
och du kan googla
det. Ni kan googla det.
Nej, men kan du berätta lite om det?
Nej, jag kan inte mycket mer om det. Mer än att deras liksom, ljud... och hur deras språk utvecklas. Det går så fort så det är ingen som hinner med hur man ska stava och sådär. Så det blir bara så glömmer man bort vad som är standard.
Ja,
och man förstår inte vad folk säger.
Nej. Jag skrattar för att det är så roligt att det har ju hänt har,
om det är någon dansk person som vill nu, försvara sig så får ni ringa in.
Jag har flera personer som jag träffar som är danskar.
Ja.
Och jag tycker att danska är ett sjukt spännande och fint språk faktiskt.
Mycket vackert.
Jag ska säga att jag vill verkligen säga det.
Ja, jag vill också säga det.
Jag sitter här och garvar för att jag tänker så här, hur många av oss har inte stått på något ställe och ska betala i Danmark och så säger de någonting och man förstår absolut ingenting
om en dansk person som satt på pendeltåget.
Nej,
jo, berätta. Jag tror det måste ha varit för dig. Och så han pratade då danska väldigt långsamt och väldigt tydligt för att vara dansk. Så jag förstod vad han sa. Han försökte just berätta det. För sina kurser. Alla gick av i Flemingsberg.
Ja.
Gick ju på, eller hur, nu kommer du.
Jag kommer att berätta
och de här tjejerna satt och de såg mer och mer liksom stelnade ut i ansiktet. Och han pratade mer och mer långsamt och så sa han liksom, igår spelade jag badminton och inte ens det förstod de. Och då kände jag liksom att
herregud,
det har gått riktigt långt liksom.
Alltså det är inte klokt.
Nej.
Jag pratade med jag spenderade typ halva min resa båtresa med att prata med någon i taxfree. Jag pratade ju svenska förstås. Och hon pratade danska.
Ja.
Och jag sa, vad kul det för att jag får öva min danska. Jag har verkligen tränat. Mm. Du vet, jag tar bort texten. Okay. Såna där ja, nyhets...
Du hade ansträngt dig verkligen.
Jag anstränger mig, ja, jag vill lära mig. Jag tycker att det är kul, jag vill höra. Men sen ibland så är det någon dansk dialekt som ingen människa förstår. Och knappt liksom släktingarna. Nej. Jag vet inte, det var någon arbetskamrat till mig som jag inte längre arbetar med. Men hon var från Danmark. Och, eller hon är från Danmark. Och hon sa att hennes farmor pratade liksom, och då gjorde hon någon slags gutturalt ljud. Typ och så säger jag, vad betyder det då? Ja, det betyder, kolla där kommer bilen.
Jaha.
Och jag bara garvade så att jag grät liksom.
Ja.
Och hon bara, ja, jag fattar inte heller liksom. Jag har fått lära mig. Alltså liksom, och jag kan förstå att det måste vara jättejobbigt. Men jag fattar inte om gutemål, det fattar inte jag heller. Kan du gutte?
Nej, det kan. Det är många dialekter. När det är olika ord också, då är man ju lost liksom.
Ja. Jag hade en på kyrkomötet en gång.
Om det bara är ljuden som ändras kan man ju ändå liksom
bara... En helt fantastisk man
från Eslöv. Liksom.
Han var från Eslöv. Mm. Han var fantastisk. Jag kan säga att han heter Börje.
Ja, nu säger du inte vad
han jag säger. Han säger inte vad helt han heter, men han heter Börje. Han var en väldigt fin person. Och han pratade väldigt bra om viktiga saker. Men ibland var det så otroligt sådär... skånskgrötigt som det bara kan bli. Och då var det faktiskt folk som sa så här, ibland är det svårt att förstå. Men jag kan tycka att det är lite samma sak i alla dialekter. Och jag menar, om jag börjar dra till med såna här Stockholmsslang och sånt, alltså, ska de förstå det? Vad tycker dinkan och sådana, ja, men det är såna där grejer. Det är klart att om jag börjar slå min slang med att jag ska börja prata på det sätt, då är det klart att det liksom exkluderar människor. Men det tycker inte jag med danska. Nu fastnar jag i det. Men det är ju jätteroligt med danska. Men 4 år alltså. Ja, är man innan man... Innan
jag liksom... minns faktiskt inte att vi har lärt oss det. Men det här
jag har inte minst så mycket så att det...
För det hade vi mer kul. På vår lista nu.
Jo! Jag ville prata då om det var det här med det och den. Tycker jag var väldigt kul. Och sen så var det här om att... att det här med syftningsfel är roligt. Ofta. Och det finns många sådana. Och det kan man verkligen fundera på.
Har du något liksom Instagram-konto som du kan vill säga? Som du följer?
Nej. Jag är jag bibliotekstanten.
Ja.
Hon är fantastisk. Mm. Eller han. Inte vet jag.
Hen.
Kanon. Bra. Segway där, Anna. Ja, men hen är superhärlig tycker jag.
Mm.
Och där är det ju mycket sådär. Och hon kan låna friskt och av andra och sådär. Men det är kul faktiskt.
Då ger vi det som tips.
Ja, arbetet. Hon är och det är mycket så här roliga skyltar från olika ställen och sådär. Mm. Sen är ju, när man ska Google Translate är ju jätteroligt. Väldigt ofta blir det som det blir fel ju.
Mm.
Framförallt om man Google Translatear 2 gånger. Så om jag kan ju göra den första översättningen kan vara jättebra. Eller relativt okej. Okay. Men sen om jag tar det och så flyttar jag över till tillbaka till det ursprungliga språket. Då är det helt knasigt. Så om jag skickar först, om jag gör det flera gånger så blir det väldigt roligt.
Det har jag aldrig provat.
Nej,
det kan jag tro. Så kan jag ju börja ägna mig.
För de som har lite tråkigt en lördagkväll.
Ja, exakt.
Ja, men jag, och därför när vi började prata om det här så då sa du ju, ja men det finns ju en sån här skedjur i svårt.
Just det, ja precis.
Och
det,
då snackade du någonting om någon stavning.
Nej, men det är att jag fick en gång en tenta om grammatik och fonologi som handlade om att man skulle argumentera för en stavningsreform.
Mm.
Och då kom jag på att det här med skedjudet är ju, det är så jobbigt att förklara för folk. Det kan stavas med CH som är choklad, det kan stavas med G som är generad, med SKJ som är korta, med SI som är sjal, SCH finns det säkert, nu kommer jag inte ha något bra... Nej, det är SH va?
Nej, SCH.
Ja, det kanske det är. Jag tänker på shampoo. Ja, just det.
Dusch
om man är från södra Sverige.
Och det är SCH om man är från Stockholm.
Precis.
Ja,
och det finns säkert ännu fler ännu så. Men det är tillräckligt många exempel för att visa att det är dåligt.
Ja.
Varför håller vi på så för?
Ja, det är
K
konstigt.
Också. Kärna.
Ja. Och kjol, KJ.
Och KJ, ja det finns hur många som helst.
Ja,
och då föreslog jag att man skulle ersätta alla de här med bokstaven X som är en sån liksom bortskuffad bokstav. Vad har vi? Yxa och xylofon.
Ja.
Men då skulle man kunna satt och klar.
Men sol med X ska alltså vara kjol.
Ja, ja, alltså kjol som man har på sig. Det är X-O-L.
Ja.
Samma sak choklad. X-O-K-L av det.
Ja.
Geni. X-E-N-I.
Ja, just det. Men CK ska också bort. Eller? Ja,
men CK är ju inte
man kan bara...
ljud, väl?
Nej, men så, choklad skulle ju kunna stavas med...
Ja, men CH ersätter man med bokstaven X.
Ja, jag förstår. Men, ja, men jag tänkte på andra. Vi skulle kunna liksom...
Ja, du tänker att man ska ta bort andra. Du tycker att CH är dumt.
Man har bara K.
KK har de väl i Norge?
Ja, och Finland.
Och Finland, ja. Men ja, det är fortfarande två bokstäver. Det är ju himla dumt.
Ja,
men då skulle man kunna ha CK...
Men varför börjar man CK? Men
ibland, det kanske är skillnad på K och CK. Det här är ju inte analyserat färdigt än.
Nej.
Det kan bli fel, tror jag.
Men jag menar, chock till exempel. Skulle alltså stavas X-O-C-K.
Ja.
Men choklad.
X-O-K-L-A-D.
Ja, men det är ju, ja, men det stavas inte med CK. Det skulle ju kunna choklad.
Ja, men jag har aldrig sagt det.
Nej, jag bara CH. Jag lämnar ämnet ja. Nu. Jag backar långsamt ifrån.
Men varför? Du menar att ordet chock skulle man ha två stavningsreformer då? X, O och så för C. Då skulle man ha typ
något
dubbel
annat.
V som också är en ovanlig. Chock. För då skulle man förstå att CK, det här dubbel V, det är utan oss. K. Och X blir ett chock. X-O-W.
Ja.
Jag tycker att vi tar en stavningsreform
i taget.
Ja, ja.
Alltså, men tycker du att det är en bra stavningsreform?
Jag tycker att det skulle vara roligt att prova.
Jag hade också tyckt det var roligt att prova. Men det är inte samma sak som att det skulle vara bra.
Det skulle det säkert vara. Jag tyckte också att man skulle kunna ta bort hela systemet med en och ett. För det är jättejobbigt att lära sig.
Mm.
Vi har bara en. Det här är ett förslag från en av mina elever på jobbet.
Mm.
Det finns ju egentligen ingen rimlig anledning att hålla på med ett.
Ja, en äpple.
Ja, en äpple. En hus. En golv. En tak.
Ett bil. Nej, inte ett. Det ska bara vara en.
Ja, vi ska ju inte ersätta de orden. Gud vad du kramlar till mina förslag. Du får inte vara med i mitt parti. Sen när jag ska börja revolutionen. Du får liksom inte hålla på.
Jag tycker språk överlag är väldigt roligt. Jag vill bara säga det. Jag tycker att det är väldigt kul.
Ja. Hade vi något mer på listan?
Ja.
Vi avslutar det. Jag känner att det börjar urarta.
Nej. Ja,
jag känner inte att du tog min stavningsreform på allt.
Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag har en fråga om för du sa en gång att sh är svårt för människor.
Ja, det är svårt.
Och det har jag lärt mig. För det har jag lärt mig, om jag minns rätt, det är att sh, är ett av de mest universella ljuden för att vara tyst.
Är inte det.
Ja, men du sa någonting.
Sje-ljud är svårt.
Ja, just det. Sje-ljud är svårt.
Ja. Ja.
Vi får lyssna på det här. För det som jag kan säga vad det var Anna sa egentligen. Jag bara, hur som helst så var det så att då började jag fundera på ord. Överlag.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och att jag tyckte att det finns ett ord som är på uppgång. Som jag hör så mycket.
Okay.
Och det är ordet vibe.
Och vad betyder det, Anna?
Ja, alltså jag... Det är ju... Kan ju
en vibration.
Ja, alltså... Jag uppfattar att det är... du ger mig bra vibrationer. Ja, kanske, alltså. Men min uppfattning är att...
Vibes.
Nej, ja, precis.
Det är inte så.
Nej, men bra vibrationer och bra vibes är lite olika saker, eller?
Jag vet inte.
Hur som helst, jag upplever att människor använder det här i alla möjliga saker.
Mm-hmm.
Det är så skön vibe här i Paris.
Jaha. Man
får, eller... Åh, vilka fina vibes det är i det här huset som du har.
Vibes, så skulle jag
eller,
säga.
Ja, dåliga, precis. Vi vibar inte. Alltså man använder jaha, alla möjliga. Men alltså det, jag upplever att det, liksom, det är på uppgång.
Mm-hmm.
Ordet vibe i alla olika sammanhang.
Vibs sa man förr i tiden.
Vibs.
Så dåliga vibbar. Så,
ja,
dåliga
vibbar. Men vibs sa man inte. Man sa vibbar.
Det kanske man sa, ja.
Men det säger man inte nu. Om jag säger det, då kommer folk skratta åt mig.
Ja. Men det är van vid, alltså unga människor skrattar ju alltid åt.
Ja, gud ja. Ja, absolut. Och det får de gärna göra. Ibland så har jag också gjort medvetna misstag. För att jag tycker att det är roligt. Till exempel när jag under en måltid på ett läger. Under lång tid fick förklara för mig vad red flags och green flags är.
Mm-hmm.
Och jag sa att det säger man inte när man är äldre. Utan man säger liksom, det här är en, om man ska säga någonting så säger man att det här är lite så här, ja men dåliga vibbar eller, eller röd, man kan säga också att det är en röd flagg.
Mm.
Och jag ska inte använda grön flagg heller, utan jag skulle säga kanske en vit flagg.
Däremot så skulle jag säga red flags.
Ja, men ja, red flags, men i alla fall röd flagg.
Det handlar ofta i så fall om så här dating och relationer.
Exakt, ja, det var i det sammanhanget,
ja,
också.
Ja,
och så, fortsatte vi prata, så var det en ung man som var konfirmand som berättade om sina olika kärleksbesvär. Och under den perioden då. Och sen så sa han någonting om någon tjej som han hade blivit lite förälskad i, och så var hon lite konstig.
Mm.
Och då skämtar jag, så säger jag så här, ja, det är en major red pole. Och jag har ju fått, det är ju väldigt roligt,
ja, tycker
jag,
roligt
att göra fel.
Mm. Ja.
Därför folk blir ju så galna. Och nu är det fortfarande, nu är en grej, så nu säger jag fortfarande red poles istället för red,
ja,
flags.
Okay. Jag kommer ihåg när ordet Karens började komma.
Ja.
Det var länge sedan, jag hörde det av mina elever. Då pratade en sån himla Karen. Och jag bara, vad är det för någonting? Alltså det var mina elever då som var så här 14.
Mm.
Ja, men det är en sån här medelålders kvinna som är så här grinig. Och jag bara, menar ni liksom en sån som mig? Eller?
Nej,
men det är någonting annat liksom. Det måste vara något...
De gnäller ju på typ onödiga saker.
Det ska vara
saker.
En jätteliten sak som man blir jättearg på.
Ja, och ofta är Karens också sådana som kanske säger... Som tror att de kan gnälla över saker som är politiskt inkorrekt, till exempel.
Mm.
De bara, får du verkligen rita här på din egen, alltså det är någon som ritar på ens egen vägg typ.
Mm.
Och så bara, får du verkligen göra det här? Du äger ju inte den här, jag vet vem som äger här. Och liksom,
då är man en Karen.
Då är man en Karen. Eller så här, jag ringer polisen för att du säger till mig att jag ska koppla min hund och sådana där saker. Alltså när man själv, man gör någonting dåligt. Jag ringer polisen och säger att ni har... varit dumma mot mig, fast jag har gått in i affären utan munskydd, fast det var lag på det i USA och sådana där grejer. Det är ju en amerikansk grej.
Ja, precis.
Men sen har det blivit en Karen.
Att för inte så länge sedan att det var någon som hade varit Karen i någon park.
Ja, ah, men boll.
Små pojkar typ, ni äckliga, smutsiga små pojkar, ge mig bollen.
Ja, just det. Min hund ska få
lägga. Hon var liksom, ordet Karen använde sig i det sammanhanget.
Och jag tänker att det är liksom kanske lite fel. Jag tänker att hon måste ha gått igenom någonting psykiskt liksom.
Ja, precis.
Hon fick ett psykbryt, skulle jag säga.
Ja, det var inte
riktigt snarare
precis
än
så som jag hade tolkat det här. Jag blev lite förvånad över att de pratade om det på det sättet.
Mm.
Men det är också äldre, jag tror att det var Alex och Sigge som sa att hon var en Karen faktiskt. De är ju också i vår ålder typ, eller ännu äldre.
Än oss. Anna, de är äldre än vi är.
De är äldre än oss, okej, vad skönt.
Men inte jätte i sig, men de är äldre än vi.
Ja. Nej, men då kanske
jag är också äldre än du är.
Ja.
Ja. Då har man nog absolut fattat. Men det är roligt, för ett annat ord som jag har... apropå Karens kanske, jag vet inte.
Mm.
Det är ett ord som jag har tänkt som jag tror ändå är på väg bort.
Okay.
Och det är ordet kränkt.
Att känna sig kränkt.
Ja, jag tror
vi använder det. Generationen.
Ja, men jag tror väldigt, väldigt människor använder det en period. Och det var jättestörande för människor. För att
lättkränkt.
Alla var lättkränkta hela tiden. Mm. Men också att folk sa, jag känner mig kränkt. Och då behövde man ta det på allvar.
Mm.
Fast det faktiskt var lättkränkt.
Och nu har det börjat urvattnas.
Ja.
Jag känner mig djupt besviken.
Ja, men nu tänker jag att man använder ordet kränkt när det verkligen... behövs. För att man själv orkar inte använda det därför att det överanvänds.
Men jag tror att jag använder det mer på skoj. Typ jag använder det om lillebror i Karlsson på taket på ett humoristiskt vis, tyckte jag själv.
Aha.
Alltså att Karlsson på taket konstant kränker lillebror.
Ja, just det.
Och så skrattar jag lite.
Ja, just det. Men jag skrattar inte, för jag tyckte att det lät ju... man kränker inte människor. Jag är fortfarande kvar i den gamla
ja, okay.
Kränkta. Jag tycker det är som kränkt är... Det är ett hårt ord sådär. Ja. Men det tycker jag är sånt ord som väldigt, är på, lite på väg bort och sådär. Och det här baseras också på ett sms som jag fick av min syster Lena som skrev om att vi använder ordet dryg på ett annat sätt än mm-hmm. vad hon kanske skulle göra. Att man är dryg liksom. Att, och det tror jag också överlag är så. Min mamma till exempel, eller vår kära mor, denna syster, jag har ju fler syskon. Våran mamma använde till exempel ordet okej.
Mm-hmm.
Det är väldigt stor skillnad från hur jag använder ordet okej. För om du frågar mig så här, hur var maten? Och jag säger, den är okej.
Och då är den inte bra.
Så nej, medan okej för henne är bra. Så att om hon säger, hur var maten? Och så säger hon, ja men den var okej. Då tänker jag så här, åh herregud.
Ja, det var ingenting fel.
Det var ju, liksom. Men hon menar, den var bra.
Okej, okay. Och, ja,
och jag försöker säga till henne, ja, men jag försöker säga att det går inte. Du kan inte använda det så, för det är inte så man använder det. Och när jag säger då så här, men det, vadå du menar att det inte var bra? Jag sa ju att det var okej. Okay. Ska vi ha en lång diskussion? Ja, men jag sa ju att det var okej, okay, Anna.
Men en annan sak då, om du säger till mig så här, Anna, vill du komma hem till mig på lördag 17:00 och äta middag? Och jag svarar så här, ja. Nej, jag säger inte ja. Jag säger bara, det hade varit kul. Hade du tänkt att det var ett ja eller ett nej då?
Då hade jag kanske frågat, vad menar du? Ja, menar du att det ska precis. Komma?
Och det här har jag pratat om med flera personer. Och en vän som är liksom från södra Sverige säger att så har man alltid sagt i Halland.
Ja.
Det hade varit kul. Så menar man, ja det vill jag.
Ja,
det vill jag.
Jättekul.
Jag tänker kör. På det teoretiskt, det hade varit kul. Alltså vill jag göra det. Jag kommer till dig. Medan jag tänker då så här, tyvärr
nej, det ska hade jag vada med
min kompis istället.
Exakt.
Men det hade varit kul, men det vattnet. Går tyvärr inte. Precis, jag ska bada i min sjö för att det är...
för det är... Det är sjö med sjö. S-Y.
X-Ö. X-Ö. Jag ska bada i min sjö. Men det hade varit väldigt roligt, men jag kan tyvärr inte.
Nej,
det är också en sån där sak som börjar höras mer och mer.
Men du, hur ska du göra med exet? Nu går jag tillbaka till det, men shh och i olika skeden.
Nej, allt det spelar ingen roll.
Så man säger
sällan skillnad i betydelse på sh,
så
sh. Och det är också olika dialekter.
Så jag säger,
säger man
så jag säger kjol.
Ja.
Och
kjol eller kjol, det är, man
folk kommer inte ännu mer irriterade. Ja.
Jag ska noggrant vänta innan jag startar X-partiet som vi ska hitta.
Men alltså, jag kan tänka mig att du har många anhängare här alltså.
Ja,
spaningsreporter.
Inte så.
Eller så får vi bara X ute. Det är lika med ute.
Nej, jag vet inte.
Men jag tyckte att det var kul med olika ord i alla fall. Okej, okay, ja. Alltså det är, jag tycker också att okej är också så här överenskommet.
Ja.
Men det är inte så här glatt.
Nej,
om jag säger såhär, jag kommer till dig, okej,
då hatar du mig. Alltså då har jag gjort någonting.
Nej, men jag
skulle göra illa. Om jag skulle skriva till dig, vill du äta middag med mig på lördag? Okej, punkt.
Ja.
Då hade jag tänkt såhär, och då hade jag ringt upp dig och frågat.
Vad har hänt?
Varför är du
arg på mig? Mår du inte bra?
Ja.
Är det något fel på dig? Men min mamma skulle bara, bra! Är det hon menar?
Ja, exakt.
Jag försöker verkligen att lära mig. Men min mamma är också född på 40-talet. Så att det, kanske, det handlar ju om generationer också. Hur man uttrycker sig. Alltså vi jag använder tror, ju...
Ja.
Det var också sådana här ordet som vi pratade om. När vi pratade om översättningen av Karin Boye. Som, där hon hade använt tjänare. Alltså tjänare.
Ja just det. Istället för
tata. Istället för tata. Mm. Alltså tjänare. Och att man för stavade det med ä. Mm. Så tjänare.
Ja,
och tjänare, tjänare. Det är
ingen människa som säger
ingen
så.
Som. Och man säger snarare kanske tjena nu. Tjena, tjena. Och man säger inte så gulligt som tata. Det var det vi diskuterade. Så det finns ju många så här nyanser i språk som är spännande. Och framförallt så kan det ju vara ganska roligt.
Alltså, ja.
Och också andra språk som danska kan också vara jätteroligt.
Ja, vi har haft det lite roligt ändå.
Ja.
Och så tänker jag ändå så här bara avslutande reflektion om revolutionen.
Ja.
Att jag tror att man ska starta ett parti som är
okay.
med en enpartifråga.
Mm.
Att det är kanske svårt att få med sig folk om det handlar om just stavning.
Alltså
man får välja bort liksom vården, utbildning.
Ja, men utbildningen är ju kopplad.
Ja, inte ändå så hur vi ska ha våra skolsystem och privata skolor och så. Att det, jag de tror att det kan vara svårt fiske har du att få röster för just en stavningsreform som enda fråga i ett parti. Så jag får kanske i så fall utveckla det här.
Det är svårt att vara
större parti. Alltså att jag får liksom, och det kan ju ta ett tag.
Men alla enfrågepartier i riksdagen har ju problem med det. Alltså hur blir man större än sin ursprungliga fråga?
Ja, och då tycker jag att den här ursprungliga frågan är rätt så liten.
Ja, den är det.
Ja.
Men den skulle kunna vara revolutionerande.
Ja, vi får se. Vi får tänka på saken. Ni som vill vara med i mitt parti kan skriva på Gutenberg Girls på Instagram. XX. Jag tänker att vi avslutar där, Anna.
Okej.
Ja, okej, punkt. Betyder det att du är arg på mig?
Nej.
Men
jag är jätteglad samtidigt. Tack så jättemycket för
tack
det här.
Tack för att ni har lyssnat.
Det var jättekul. Ha det bra.
Ha det bra. Hej då. Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, baram, barara.